Jag hade ett speciellt minne av pelargoner. För hos min farmor, Kerstin Eklund född Furjelm, som kallades Ammi, så hos henne fanns det på verandan, eller det var inte egentligen en veranda, men en sån där, ja, glasveranda, men den var öppen liksom till resten av huset. Den hade någon, ursprungligen varit någon slags öppen veranda. Där fanns en massa pelargoner i rad. Och jag kommer ihåg det där när man skulle plocka bort det där, när jag var alldeles liten, och plocka bort torkade blad och den där lukten. Pelargoner har ju en kraftig lukt, och det där från det där när man plockade de där bladen, och sen kom det den där starka doften. Och doftminne är ju otroligt fantastiskt egentligen, för det liksom är så konkret att man, det som man skulle hoppa tillbaka i tiden till den där upplevelsen eller den stunden och den tiden. Så att nu har jag själv pelargoner också, och den där lukten så för på något sätt tillbaka också till början av 70-talet. Min farmor som jag då umgicks med hemskt mycket när jag var liten, hon var född 1891, och hon har också skrivit i början av 70-talet sina memoarer från det att hon föddes som sina föräldrar och uppväxt ungdomstid fram till det att hon gifte sig, och dessa memoarer ska jag idag fortsätta att läsa. En längre tid hade ingenjör Carl von Fahler helt intensivt uppvaktat mig. Jag var dumt nog snarare tilltalad av hans vackra, slattriga, intetsägande bror Sigge. Carl var en alltigenom prima och pålitlig man. En sådan beundrare som föräldrar gärna ser. Jag insåg alla hans förtjänster, men hade ej den verkliga känslan för honom. Flickor är dumma. Följande sommar kom han till Lovisa, även denna gång för att framföra sitt ärende. Men jag höll mig nog så oartigt undan. Samma sommar dog Carl von Fahler i en häftigt påkommen sjukdom. Senare fick jag en vacker hälsning från hans dödsbädd. Den andra sommaren i Lovisa, 1916, var nog bra lik den förra. Både vad bad, läkare, publik och nöjen beträffade. Återigen en strålande session. Breven från Lars Lasse Eklund kom regelbundet. På hösten besökte jag Tyra och Lulu Nybergs med lilla brorsdottern Anita, som skulle leka med Maja Nyberg. Så lantlig var Tölögatan den tiden att vi fann Maja sittande med sina leksaker mitt ute på Tölögatan. Av grannhusen kom jag ihåg blott Frosteruska huset i hörnet av Tölö- och Signeusgatan, samt Museigatan 3 och Nationalmuseet. Världshändelserna och det politiska läget i vårt land blev allt mer oroväckande. Varthän var det hela? Vilken vändning skulle det ta? Med spänning lyssnar man på telegrampojkarnas nyhetshojtande på gatorna. Ett pittoreskt inslag i gatulivet som ju störs av nutidens biltyranni. Så som tidigare florerade nöjeslivet i Helsingfors, för mig något förändrat sedan goda vännerna Meri, Hjärti, Märta och Ågot gift sig. Anna-Lisa Kronstedt, hennes bror Hans och kusin Marius af Schultén samt Jussi Wahlberg med fler hörde till våra danskotterier den tiden. Så och Sigrid Standerskjöld med två bröder, Natalia Saklén, Brita Vrede och Margit von Willebrandt. Vi skrattas mot åt adelstokiga Natalia som faktiskt senare lyckades knipa en markgreve så och så. I januari 1917 dog Tyra Nyberg, född Eklund. Lulu och Tyra hade alltid haft ett gästfritt hem med varm och trivsam stämning. Och Tyra hade varit en otvungen, trevlig värdinna och en rar människa. Jag kunde ej följa med min bror Kikki till begravningen i Espoo för tjänstens skull, utan blott till Helsingfors station, där jag första gången råkade Tyras far, min blivande svärfar. Tyras bror Lars hade ej kunnat komma från Kaukasien, och jag skrev ett kondoleansbrev till honom. Efteråt berättade han att detta var det enda han fått. Ingen annan hade kommit ihåg honom där långt borta. Tyra hade betytt mycket för sin bror. Senare beskrev han hur energiskt hon försökt sammanföra och visa upp för honom finländska flickor i panik att han eventuellt skulle fastna där borta i förskingringen för någon skön kirgisiska eller kosackflicka. Tyras och Lullus småttingar, Maja och Kai, blev tills vidare omhändertagna av morföräldrarna vid Mahavaja 14 i Petersburg samt sommartid på Heikkilä i Espoo. Våra finska ungdomars hemliga färder till Tyskland intensifierades. Den ena efter den andra av ens bekanta pojkar var plötsligt försvunnen. Ingen i deras respektive hem visste något närmare. Minns så väl till exempel när Martin Sundvall en dag sa om sin bror: "I morse var Putus säng tom. Vi visste ingenting på förhand." Jägarrörelsen var storartad. Där lämnade de unga hem, studier, framtid, allt för att, om möjligt, kunna rädda sitt fosterland om ett sådant tillfälle till strid skulle komma. Och Tyskland var ju då det enda land varifrån hjälp kunde väntas. Trots rykten om fara och örlog florerade dock nöjeslivet i Helsingfors som förut. Till Kansallisteatri gick jag i mera, sedan man där sagt att svenska var det enda språk som ej fick sjungas där. Operan fanns då ännu. Jag råkade Jussi Wahlberg rätt ofta. Minns bland annat ett roligt ledparti till Hilja och Guy Topelius på Oitbacka gård i Kyrkslätt. Guy skrev vackra dikter och var ett stort original. Han hade då nyligen tillsammans med sin bror Göran ärvt Oitbacka av morbror Kiselef. Då vi ungdomar ville dansa neka han, ty ingenting är ännu delat och salsmattan kunde fara illa. "Vi dansar på din del av mattan", sa jag. Och dansa gjorde vi. Senare skilde sig Hilja och gifte sig med greve Magnus Kreutz på Tetom i Pärnå. Ryssarnas stora motgångar i det första världskriget blåste liv i det pyrande missnöje med tsarregimen. Revolution utbröt och i mars 1917 avsattes kejsar Nikolaj den andra och makten övergick till en interimsregering ledd av Kerensky. Platsen och stunden då jag fick höra om kejsarns abdikering är inristad i mitt minne. Jag var på väg till en skollektion då telegrammet ropades ut. Blev stående blickstilla och rusade så, glömsk av skollektionen, tillbaka hem till Skatutsgatan. Där hurrade mamma i högan sky och tog mig om livet och svängde runt i glädje. "Edvard, varför är du inte glad?" ropade hon. "Nu kommer det värsta. Det otyglade pövelväldet", sa pappa allvarsamt. Och han fick rätt. Ett otyglat, ohyggligt mördande av ryska officerare var soldaternas reaktion. Generalguvernör Sein gick senare sitt öde till mötes på en prom i Nevan. Ryska regeringschefen Kerensky, som bemödde sig att vinna finnarnas förtroende, besökte Helsingfors, höll sympatiska tal och la bland annat ner en krans vid Runebergsstoden. Där var mamma och jag av en tillfällighet närvarande. Sommaren 1917 hade vi hyrt en villa vid Finns folkhögskola nära Köklax. Mamma, som sett den vintertid, såg i fantasin den omgiven av böljande åkerfält, vilket dock visade sig vara en trädesåker. I grannvillan bodde general Helenius, som tilltalade pappa es excellens, med fru och svärmor, friherrinnan von Olsen från, som det då hette, Östersjöprovinserna. Övriga grannar var konstnärinnan Signe Tandefelt med familj och en rar krutgubbe Lövman. Under röda tiden blev denna stillsamma gamla man brutalt mördad av de röda. Hans namn finns på hjältetavlan i Esbo kyrka. Köklax station var vår förbindelselänk med omvärlden. Inga bussar eller bilar fanns då. Cykeln var min trevliga kamrat som följde mig bland annat till kusinerna Liljelunds på Lövdala, Jorvas eller till Kull och Karin Nybergs på Vitresk i Kyrkslätt. Kull arbetade där hos den sedermera världsberömda arkitekten Elil Saarinen. Nybergs kom en dag på fotvandring till oss till Finns och ville ha mig med på vidare vandring till Heikkilä i Esbo. Jag täckte sig då jag kände Eklund så lite. Föga anade jag då att jag följande sommar själv skulle vara värdinna på Heikkilä. Helt nära Finns reste sig det gamla anrika Esbo gård, känd från Fänrik Stål, med dåvarande ägare senator August Ramse. Hans fru Julli, född Ekström, var en känd släktforskare ur vars skrifter pappa fått många genealogiska uppgifter. Ledsamt nog tillät ej pappas dåliga hälsa några forskningar numera. Han blev allt sämre och så kom slaganfallet. Det väntade och fruktade. Vänstra sidan blev förlamad, men lyckligtvis störde sig talförmågan eller intellektet. Vi fick hjälp av en sjuksköterska. Alla dessa utgifter samt pappas bortfallna inkomster gjorde att mamma och jag beslöt att avyttra något. Och vårt beslut föll på två av de 24 familjeporträtten. nämligen pastellerna av Lundberg föreställande riksrådet Järne med fru född Ehrensvärd. Dessa två var de enda som icke var släkt med pappa. Vi sålde tavlorna till Stenmans konstsalong, där kusin Tyra Sumelius köpte dem. Aldrig glömmer jag min förtvivlan då jag åkte iväg med de två tavlorna, men mamma slapp de ekonomiska bekymren. Underliga outtalade farhågor och politiska händelser låg så att säga i luften. Något höll på att hända. Men vad? Och när? Vår granne, general Helenius, var ideligen borta på mystiska hemliga färder. Var det skyddskårsövningar? Den politiska atmosfären blev allt mer laddad. I juli 1917 tillkom den så kallade maktlagen, då landdagen övertog kejsarens befogenheter i Finland. Detta var egentligen som en självständighetsförklaring. Onda rykten om örlog tycks ej släcka kärleksglöden, och frierier kom från tre håll den sommaren. Ett bra nog oväntat, trots vackra skriverier, från forstmästare Rosenbröjer, som jag råkat blott några gånger. Bättre framgång hade Lasse Eklund, vars brev mommo alltid kom med så glad sedan hon tömt postlådan på Finns. De ryskstämplade breven var populära i familjen. Till och med en fläkt av poesi tycks steppen ha ingjut i breven, såsom flyttfåglarna flyger mot norr. Ack, vore jag en av dem. I slutet av augusti kom det verkliga frieribrevet, fast en anat, dock en överraskning, bedjande om telegrafiskt svar. Det fick han ej, stackaren, utan ett svar per vanlig, den tiden långsam post. Han hade utmålat livet där i relativt ljusa färger, såsom badrum i villan, palm i salen, en vackert blomstrande stepp. Långt senare bekände han att badrummet var utan vatten, palmen konstgjord och steppen blommade blott en helt kort tid av året. Jag svarade jakande, men att ingenting kunde bli klart förrän vi råkats på hösten. Den jäsande världsoron låg i luften och var ägnad för byggande av några luftslott. Då höstmörkret föll på 1917 kändes den kusliga politiska atmosfären ännu tydligare, blandad med det sociala pyrande hatet och hotet. Vid mammas sedvanliga besök i Sörnäs bland hjälpbehövande fick hon hästsmutsbollar slängda efter sig med ropet "Satanan porvari!". En kväll då mummo och jag tog en kvällspromenad runt Skatudden såg vi de ryska fartygen vid Skatudskajen grant eliminerade. Till och med mummos döva öron uppfattade hurraropen och, som hon trodde, festraketerna. "Vilken glad fest!" tyckte mummo. Som en stod vi blickstilla, skräckslagna. Till bland hurraropen hördes hjärtskärande skrin och raketerna befanns vara gevärsskott. Vi rusade hem och fick sedan veta om de hemska morden på ryska officerare. Följande dag kom bror Kicke och kusin Fredrik Mörtengren hem till oss från rättselkammaren där båda hade tjänst. Dystra, bleka, stumma, utan att kunna äta en bit. Så småningom berättade de hur till rättselkammarens gård körts en lastbil med, så som de trodde, vedklabbar. Det var mördade ryska officerares uppstaplade lik. Ej kan jag någonsin gå förbi stället där före detta kosackkasernens trehus vid Mannehemvägen stod, utan att för mitt inre se skräcksynen då en mördad rysk officer slängdes ut över trappräcke. På samma ställe står idag Hotel Intercontinental. Stämningen i landet var dyster och kuslig. Personligen kände jag inte så mycket av den annalkande stormen i eget land, då tankarna var hos min fästman på väg genom revolutionens Ryssland. Han skulle komma för att eklatera förlovningen och sedan genast bege sig till Gurjev vid Kaspiska havet igen för att försöka dämpa den tilltagande arbetsoron där. En kväll i medle av november 1917 möttes vi så på Lotsgatan nära mitt hem vid Skatusgatan 3. Vi var båda smått blyga, i synnerhet när han hos pappa på gammaldags sätt skulle anhålla om min hand. Mamma och jag stod bakom dörren och lyssnade på den stammande unga mannen. Pappa svarade helt resolut till Lasses stora lättnad. "Jag tror att vi är överens."